Du lyssnar på Flickan på kyrkogården av Maria Gustavsdotter, uppläst av mig, Hanna Schmitz. Denna bok är tillägnad två kvinnor. Agatha Christie, som lärde mig uppskatta en god deckarintrig, och min mor, Vivi Hansson, som lärde mig att värma på kaffet och ta nya tag. Uddevalla år 1824. Fredagen den 18 juni. Första kapitlet. Döden. Han kunde se att flickan anade oråd. Han såg hur hennes näsvingar fladdrade svagt som hos ett djur som vädrar fara. Hon betraktade tingesten som rullade i hans halvöppna hand och slickade sig lätt om underläppen. Vill du låna den? Frågade han. Hon nickade och tog nästan ofrivilligt ett steg framåt. Han höll ut handen utan att flytta sig närmre och då tog hon ännu ett steg. Försiktigt sträckte hon fram handen för att röra vid det glänsande föremålet i hans hand. Hennes händer var smutsiga, med flisiga naglar. Han nästan rös vid tanken på att hon skulle få röra vid den heliga tingest han höll i handen. Ändå visste han att det var tvunget. Efteråt skulle han kunna rena den med eld. Flickan nådde ändå inte utan tvingades kliva framåt. Nu kände han att hon också luktade orent. Det var inte bara lukten av otvättade kläder och lusigt hår, av avskräd och hästskit. Hans känsliga näsa uppfattade också den fiskliknande doften av kvinna. Var hon äldre än han trott? Tanken fick honom att ta ett steg tillbaka. Kanske han skulle avbryta här och välja någon som var yngre. Han såg ner, böjde nacken och sneglade bakåt. Än fanns tid att ångra sig. Hans upphetsning krävde inte omedelbar tillfredsställelse. Då han åter såg på flickan upptäckte han att hon kommit helt nära honom. Han log. Så hade hon själv valt sitt öde. Är den inte vacker? Frågade han. Flickan nickade. Hon såg inte på honom utan stirrade på handen som han höll lockande halvöppen. Silvret i hans hand slog en solkatt. Hon drog efter andan ett andlöst litet skratt och rörde vid honom. Han rös. Skrattet hade blottat trasiga tänder bakom röda, fuktiga läppar. Synen både hetsade och avskräckte honom. Han visste att i vämjelsen låg den största äggelsen. Alltså vände han på sin hand så att det föremål hon så hett åtrådde föll ner på marken. Den rullade inte, grästuvorna begravde den nästan. Snabbt hukade hon sig och då passade han på. Hon var tunn och inte stark, brydde sig inte ens om att kämpa emot. I samma ögonblick som han la händerna om hennes hals anade han att hon väntat sig detta. Inte döden, med det som han tänkte göra med henne under hennes dödskamp. Han hade kunnat köpa hennes kropp, men han ville också ha hennes själ, veta att efter honom skulle ingen man kunna lägra henne. Då hon förstod att hon skulle dö började hon kämpa emot. Hennes händer fäktade och han fick ett slag av den heliga tingest han lånat henne. Sen gav hon upp och lät bara handen dunka några gånger mot marken som mjuknat av nattens regn. I det sista ögonblicket tycktes hon se på honom. Han anade tacksamhet i hennes blick som hon fäste på en punkt över hans axel, upp mot den vackra molnfria himlen. Hennes hand rörde sig i några sista meningslösa ryckningar, så blev hon stilla under honom och han greps av sällhet. Kapitel 2. Posten kom ovanligt tidigt den dagen. I huset på Stora Hällviksgatan var det många som ivrigt väntade på brev. Grosshandlare Vinborg var den som fick de flesta och viktigaste försändelserna, åtminstone i sina egna ögon. Om någon frågat hans son Carl Gustav och denne verkligen sagt vad han tyckte, hade han nog sagt att de viktigaste breven kom till honom från hans fästmö, den vackra Amanda, som just den här sommaren var på besök hos välbärgade släktingar i Stockholm. Grosshandlarens hustru, Emilia, hade nog också i all hemlighet avslöjat att hon hellre såg post till sig själv. Långa, välskrivna försändelser från väninnor i Göteborg eller Vänersborg. Epistlar som innehöll pikant skvaller och förtroenden som absolut icke fick föras vidare och som besvarades så snart fru Emilia hade tid att sitta ner vid sin lilla sekretär.